olydiga revben av Gunilla Thorgren. Den historia som formar vår syn är en syntetisk produkt. Verkligheten löses upp i sina beståndsdelar och sammansättes på nytt efter metoder som är ett patent inom den lärda världen. Under den processen utrangeras en del av verkligheten som oangående. Det är den verklighet som innehåller kvinnans historia. Mäns och kvinnors historia är ju så sammanflätad som varp och inslag i en väv. Men de har lyckats göra en historia enbart av inslaget. Elin Wägner, Väckarklocka. Kvinnohat och motstånd inom kristendomen. Utan baktanke men i bildningssyfte började jag läsa Bibeln för första gången. Jag såg framför mig stilla kvällar där jag läste ett stycke här och ett stycke där. Det blev inte så. Istället blev det en lång resa in i ett mörkt idéarv. Jag berättade för en troende väninna om mitt projekt. Du måste ha en präst som vägleder dig, sa hon bestämt. Varför? Frågade jag aningslöst. Du måste ha någon som tolkar åt dig, sa hon ännu mer bestämt. Långt senare skulle jag förstå vad hon menade. Om man läser denna text rakt upp och ner blir man mörkrädd. Men det var så jag började. Rakt upp och ner, ord för ord. Jag litar på texten. Det är ett naivt sätt att läsa, men jag är amatör. Liksom de flesta kvinnor som läser Bibeln och är alltså texttrogen. Mer och mer koncentrerade jag mig på bilden av kvinnan. Ganska snart insåg jag nämligen att denna bok förmedlar mer skitsnack om kvinnor än jag kan svälja. Under och efter bibelläsningen har jag med hjälp av feministiska forskare följt idéutvecklingen av kristendomens kvinnosyn. Från antiken och kyrkofaden Augustinus till Martin Luther. Jag har gjort nedslag här och där. Fastnade länge i medeltidens mysticism. Där börjar ett kvinnomotstånd att formera sig. Jag inser nu att vi har fler anmödrar än jag kunnat ana. Gamla testamentet. Från en kvinna leder synden sitt ursprung, och för hennes skull måste vi alla dö. Jesus Syraks vishet. Apokryferna. Redan vid läsningen av Gamla testamentets skapelseberättelse om Adam och Eva känner jag mig obekväm. Dess betydelse också för mig och mitt liv kunde jag så här i början av min resa inte ana i min vildaste fantasi. Eva. Hon är inte ens en människa enligt texten, men tillskapad av en benbit från Adam som hans hjälpare. Författaren till denna legend tycks ha gått i medveten polemik med de som tillbad alla de gudinnor som på den tiden, 400 före Kristus, florerade i den delen av världen. Mesopotamien, länderna runt Medelhavet, inte minst Grekland, Egypten. Det vi kallar Främre Orienten, vår kulturs vagga. Dessa gudinnor hade många namn. Anat, Hanahana, Ishtar, Astarte, Afrodite, Venus, Isis med flera. De var sannerligen inga benbitar från en manskropp. De tillbads som fruktbarhetens beskyddarinnor, var sexuellt utlevande, ofta krigiska. Inte var de alltid sympatiska, men gestalter fyllda av motsägelser. Deras karaktärer representerade mänskliga egenskaper, men med gudomlig kraft. Jag läste, störd i min bibelläsning, eposet om gudinnan Inanna. Det är skrivet i Mesopotamien cirka år 2100 före Kristus, alltså 1700 år innan Gamla testamentet sammanställdes. Inanna var kärlekens och krigets gudinna. Hennes far var Enki, himmelens och jordens herre. Det intressanta med Inanna är att hon